Idag när jag gör det här programmet är det 200 års jubileum, om nu det är rätt sätt att lägga orden. För 200 år sedan dog en av Europas mest kända personer, ja, sin tids mest berömda man i Europa faktiskt, näst efter kejsar Napoleon, som alla visste vem det var. Den person jag pratar om, som alltså firar 200, hade idel fördelar, skönhet, rikedom, konstnärlig talang och mod att sticka ut där de flesta håller igen. Blott halvvägs genom livet for han till Ottomanska riket för att kämpa för ett fritt Grekland, Europas och frihetens vagga, som också blev hans grav. Kanske kände Lord Byron att han hade uträttat vad han behövde i livet. Det kan du bedöma, kära lyssnare, om du nu följer med på gamla och nya stigar som förstås går i George Gordon Byrons fotspår. Jag heter Jalle Horn och med mig på dagens helt speciella vandring har jag min gamla vapendragare på stigarna, Robin Holmgren. Hej Robin!
Tjena!
Ja, hur är det?
Ja, men det är bra.
Det är bra.
Man ska kriga på.
Man får kriga på. Har du varit i Grekland och krigat?
Nej, jag känner en del greker, men det är väl det.
Ja, det är det. Ja, ja, men lite dåligt det heller.
Nej, precis.
Ja, nej, jag har aldrig varit i Grekland. Jag
hade gärna åkt dit faktiskt.
Ja, det skulle vara underbart. Jag är dålig på resa tyvärr. Han var bra på resa, Lord Byron.
Ja, men jag tror att män med status förr i tiden var väldigt duktiga på att resa runt i Europa.
Ja, det ingick i konceptet där på 1700-1800-talet, att man gjorde så kallad grand tour. Det ska vi prata lite om.
Mm, ja, spännande.
Ja, men jag menar, berömd, rik, snygg, lysande poet, eller idag skulle man kanske säga skådespelare eller något sånt, kvick, leva ut livet, ha? Lite melankoliskt sådär, eftertänksam, frihetskämpe, mängder av älskarinnor. Är det något som varje man vill vara, eller?
Ja, det tycker jag.
Ja.
Låter ju storslaget.
Ja, det är något storslaget. Det är häftigt, de som klarar av det.
Ja.
Det är många som går ner sig i knarkträsket eller vad som helst.
Ja.
Vi är för gamla helt enkelt. Försöker fortsätta de där fotspåren. Det går kanske bara till mig 36 eller något, jag vet inte.
Ja, alltså det finns ju något magiskt med manlig charm.
Ja.
Eller hur?
Jag tror det. Men det måste vi göra. Ja, men det är klart det gör. Det är liksom en kvicktänkt man som vet hur man lägger orden och gör det på rätt sätt med glimten i ögat. Men ändå liksom inte löjligt, utan så att det verkligen är, fan, det här är ju någonting häftigt.
Ja,
och som är rolig när han är rolig, och som är sorglig när han är sorgsen när han är sorgsen, och så vidare.
Ja, och eftertänksam.
Ja.
Reflekterande.
Reflekterar. Nu ska man göra klart för sig. Han var ju givetvis sån, men han spelade ju teater också givetvis.
Mm.
Det får man nog räkna med att han gjorde lite grann genom livet. Det ingick kanske lite i konceptet då, att man skulle man vara lite djupare än, eller lite mer sorgsen än man verkligen var.
Jaha.
Inte för att han behövde det för att fånga brudarna, men det där måste ju också vara något. Bara gå in i ett rum och så vänder sig alla kvinnor och är tysta.
Mm.
Bara för att man råkar se ut som man gör. Fascinerande. Ja. Han har en klumpfot. Så han haltar ju, stackaren.
Okej, okay. Ja.
Nej, vi får gå igenom honom. Jag tänkte att vi går igenom del av hans liv helt enkelt. Och eftersom han var poet och sin tids mest kända poet, så blir det ju förstås några dikter eller utdrag ur dikter.
Ja, men det tycker jag. Det ser jag verkligen fram emot. En annan sak jag tänkte passa på att fråga dig. Men hur populär är Lord Byron idag?
Idag?
Ja.
Han har haft kräftgång på 1900-talet. Han var ju sin tids mest kända och halvt uppburna. Han var ju jätteläst. Det var liksom någon diktsamling han sålde. Trycktes i 10 000 ex där 1815 och sålde ut på ett par veckor.
Oj.
Medan de andra som var mest kända samtidigt, de liksom slogs ju, försökte ju kränga 500 x helt förgäves. Ja. Han var ju stor redan när han levde. Och sen så växte väl ryktet lite under mitten av 1800-talet. Och sen började liksom sekelskiftet och framåt. Då har det varit lite mer stiltje. Det är lite synd det där, tycker jag. För jag tror att han kommer få en renässans.
Mm.
Det brukar alltid hända. Men det har varit lite sådär. Ja, nej, men han var... Ja. Det är svårt att säga. Nu går man mera till en samtida som honom, med honom, John Keats, som tycker man skrev lite mer snillrik poesi. Men ja, jag vet inte. Jag tycker han är häftig.
Amen.
Ja, jag tycker att han är jättehäftig. Och jag vet att det kommer ut en diktsamling nu i dagarna faktiskt, givetvis med anledning av 200 års att det är 200 år sedan. Och det är de Byron-dikter som finns i tre feta volymer som kom för 20 år sedan ungefär. En hette En katedral av färgat glas, en hette Där döda murar står och en tredje hette Något tredje. Och det handlar om den tiden med de största engelska poeter som levde då. Shelley, Byron, Keats, Wordsworth och Coleridge och några till. Ja, och det är väl liksom dikter ur de här och några till antar jag som ger ut och lite essäer och lite sådär. Det är nog väldigt läsvärt. Får man väl slå på Lord Byron på någon sån här bokus eller någonting. Sen kan man ju se vad som kommer ut på våra bokförlag.
Ja, spännande.
Ja, håll ögonen öppna. Alltid. Säger jag. Och jag säger till när det blir något.
Ja.
Om det blir något, ja, vi ska se. Men ja, ska vi köra igång om honom?
Ja, kör.
Ja, han föddes 22 januari 1788 av en skotsk adelskvinna, Catherine Gordon. Jag såg något porträtt av henne, hon var ju strykful. Nej, inte strykful, men hon var ingen snygg liksom. Men hon var ju säkert så här, jag vet, hon kanske var 50 där, eller 45 eller någonting. Det var helt snygg, hon har blivit lite tjock och dana.
Ja.
Och sen farsan Galne Jack, som han kallades, han heter John egentligen, Jack Byron. Den här Jack, han var ju ett rövhål av Guds nåde tydligen. Han var ju så här äventyrare som man träffar någon donna och ser till att hon är rik och så snådes pengar och sen så ut och supa och ut på äventyr, kanske lite krig och lite olika grejer, jag vet inte vad. Han gifte sig med henne. Det var hans andra fru, om jag minns rätt. Ja, precis. Det var det. För han hade en halvsyster, Byron, som hette Augusta. Han förslösar arvet ganska tidigt. Så modern med Byron levde i fattigdom. Eller relativt fattigdom. De var ju adelsmän, men de hade inga pengar, så att säga.
Nej, så här, fattig adel.
Ja, fattig adel blev det då. Dog 1891 redan när han var 3 år gammal, tror jag. Lord. Och vi ska säga att nu var han inte Lord Byron än. Han hade ingen lordtitel nämligen.
Okay.
Det fanns i släkten lordtitel, men han hade inte den. Utan han tillhör någon sidogren. Morsan, hon var kvar, men hon var så här lynnig och ganska elak mot pojken. Hon tog upp honom till Skottland ganska tidigt i livet, så att han levde där. Han var tydligen ganska känslosam, men säkert utlevande och hade tidigt anlag för poesi. Han hade sin vanskapta fot som han skämdes för stora delar av livet. Han tog igen det genom mycket ridning och mycket simning, vet jag. Det vill säga där du behöver använda foten. Men även när han körde andra idrotter också, så här, boxning tyckte han om och sånt. Han råkade tidigt ut för sexuella äventyr eftersom han hade en barnflicka som faktiskt förgrep sig på pojken när han var 9.
Oj.
Och kanske del av grunden för hans amorösa liv, hans rikt amorösa liv, ska vi säga. För han, givetvis var det, de stod ju på kö. De ville erövra honom den ena efter den andra. när han blev lite äldre än 9.
Ja, det får man hoppas.
Ja. 1794, då när han var 5-6 år någonting, 6 år va, då började turen vända i det lilla. Då dog nämligen en välträffad kanonkula, träffade arvtagaren till lordtiteln, Byron.
Mm-hmm.
Och där fanns det familjeförmögenhet. Och vem stod i tur om inte Lord, eller George Gordon själv alltså.
Okej.
Okay. Ja, och några år senare då dog hans fars farbror som alltså var lorden. Mm. Och då plötsligt, 10 år gammal, så ärvde han det. Och såg lite ljusare ut. Han var väl sig själv lik i för sig. Va? Han var väl lite melankoliskt lagd kanske och... Men ja, han kunde börja bry ut sig lite mer. Va? Hans ungdom var ju full av sex givetvis.
Mm.
Där i tonåren, eftersom han såg så bra ut. Idrott, mycket studier givetvis. Och poesi, de där grejerna som han höll på med hela livet egentligen.
Ja.
Ja. Och sen så när han var 20-21 någonting, då gjorde han en sån här grand tour.
Mm.
Mm, men han kunde inte göra den i där man brukar göra, i Frankrike och Tyskland och så.
Nej, var det krig då?
Det var krig. Napoleon härjade i hela Europa då, va?
Mm.
Och då var han tvungen att förlägga den längs Medelhavet istället. Han började ner i Portugal och så rörde han sig österut. Och jag tror stora delar var han just i Albanien och Grekland, som då var turkiskt alltså. Framförallt Grekland då. Och han var ju duktig simmare alltså. Han simmade över Hellesponten.
Jaha.
Du vet, sundet där mellan Europa och Asien.
Ja. Hur långt är det egentligen?
Nej, det vet jag inte. Det är väl inte så långt, för jag tror att det var klart på 1,5 timme ungefär.
Okej. Okay.
Men det är ändå säkert strömt och jävligt alltså. Jag vet ju inte. Rätt vad det är så, ja, så går det inte.
Coolt att ha gjort det i alla fall.
Det är coolt att ha det på listan, vet du. Det är det verkligen. När man Vasaloppet på något sätt känns det går längre. Det är liksom, det är säkert mycket mer ansträngande Vasaloppet och liknande grejer. Men liksom det äventyrliga i att vara där på, jag ska inte säga öppet hav, men ändå där det kan hända grejer.
Mm.
Ja. Ja, och där skriver han då en, inte sin första diktsamling, för han har gjort några försök tidigare, men den bok som han slog igenom med, jag ska berätta lite mer om den snart, men jag tänkte, vi kan läsa ett par stycken dikter som jag har här. Mm. Det är ingenting som du har framför dig. Det här är en bok som kom någon gång i mitten av 1800-talet. Halvt oläsbar översättning. Men vi tar den ändå. Ett par stråter här. Och på svenska kallas den alltså Ung Harolds pilgrimsfärd. Child Harolds pilgrimage på engelska då.
Mm.
Och det är då något av en, ska jag säga, poetisk resebok. Eller vad man ska kalla det för.
Mm.
Med en sorts romantisk hjälte som är lite melankolisk och sådär. Mm. Jag försöker hitta vad jag skrivit här. Jag hittar inte. Ja, jag kanske inte har. Förresten. Det är alltså en poetisk reseskildring. Med pilgrimsfärd just till särskilda platser då. Som den här grantouren innehöll. Och så har han kombinerat det med en så här lite levnadstrött ädling som är lite splittrad och har lite, här, lite mörkt, syndigt förflutet som alla känner av då. Och ja, det var något nytt som slog an i London då. Den börjar så här, ett par strofer in. En gång på Albions ö en yngling fanns som ej i dygdens vägar fann behag. Ty nattens ro med orger utan sans han störde, drev i sus och dus vardag. Ve mig, för gudlöst glam och dryckeslag, han svårt fallen var den fräcka sällan. för honom inte ett annat fanns i lag än fala kvinnor, illa kända ställen och dryckesbröder av vad slag som helst i kvällen. Ung Harald, må han kallas, ej hans namn jag säga vill, ej hans familj och stam. Man anar att det kanske är lorden själv där.
Jaha.
Nog av, må hända förr i ryktets famn, det bars med ära genom världen fram. Men aktat namn lätt hölls med evig skam av stackan som styrt in på orätt kosa. Och fåfängt forskans fynd bland kistors damm och rimmens honungs lögn och prydlig prosa sig möda att ge helgd åt brott och illdåd rosa. I syndens labyrint han irrat är, men aldrig än gjort bot för sina brott. För många flammat, men blott en haft kär, en som han ändå aldrig hade fått. Säll hon, det vill säga tur för henne. Hans kyssar hade fläckat blott den kyska kind varpå han dem fått trycka. Från hennes famn till slödret nog han gått och plundrat hennes fält, sin hed att smycka och aldrig funnit smak i stilla huslig lycka. Är det den unga Harold som ska ut på äventyr i Europa han?
Alltså det lät ju väldigt mörkt.
Ja, väldigt mörkt. Det är väl en påse som han skapar där och som säkert fanns i viss mån.
Ja, säkerligen.
Ja, lite så här, men han kommit utanför, men han är ändå kanske någon form av lord unge som inte hittar rätt i livet och ja, ger sig ut på de här äventyren.
Mm.
Ja. Och han kommer hem då från den här Grand Touren 1811 och är då i London. Han är ju lord, så han är ju automatiskt med i parlamentet.
Okej.
Okay. Ja, han gör ett par inlägg, slår ett slag för vävarna. Var ju vävare i, det var ju flera städer. De slog ju sönder maskinerna.
Ja.
Slog sönder, luditer kallades de, va?
Ja, just det, de där, ja.
Ja.
Jag måste bara snyta med det.
Ja, gör det. Oj, mitt i livesändningen.
Jag har snytit i radion förut faktiskt.
Ja, vi får höra om vi lyckas få bort den här snytningen eller om vi ska ha lite levande radio då.
Klar.
Ja. Nej, de slog sönder maskinen och de skulle åka i fängelse och alltihop för det. Men han slog ett slag för dem och att man skulle förstå deras situation lite och sådär, va. Men ja, de slog ju sönder andras egendom, så jag vet inte hur det slutade för vävarna. De fick nog böta lite ändå. Men han gjorde sitt namn och slogs för liksom de som hade lite svårare och sådär.
Mm.
Men han kände en kille som var förläggare. Som frågade om han hade med sig någonting där när han varit utomlands. Han har skrivit något. Han visste ju att han hade skrivit, försökt sig på lite poesi tidigare.
Mm.
Ja, jag har den här, säger han. Ja, läser han igenom den, ja. Ja. Jo, som du vet så alla har ju läst sånt här tidigare. Ja. Alltså, har du inget annat verkligen? Jag ska se om jag kan hitta något där hemma, sa han. Och så kom han tillbaka några dagar senare. Och så gav han förläggaren det här. Och förläggaren, han förlade det. Och gav ut det där i början 1812 någon gång.
Mm.
Och Lord Byron, som han sa, woke up one morning and found myself famous. Och alltså alla ville läsa det där. Det tog slut på 3 dagar böcker. Det kanske inte var jättestor första upplaga, var kanske 1000 ex. Men trycktes väl nya väldigt snabbt. Alla ville läsa det där. Och han... Ja, det var ju någonting. Han hade väl liksom bara väckt någon glöd, va, som funkade.
Mm.
Och när de såg vem det var också, då blev de ju helt begejstrade givetvis.
Mm.
Ja. Då fanns det ju något som hette litterära salonger.
Mm.
En sån här fransk egenhet. Ordet saloon kom ju därifrån.
Ja, självklart. Ja.
Det är ju bara en mötesplats egentligen, hemma hos någon. Som, ja, man kan, någon spelar lite musik och någon läser lite dikter och oftast träffar folk och kastar blickar på varandra och så dricker de väl vin och vad de nu gör.
Det låter så brittiskt.
Ja, just det. Ja. Nej, det fanns framförallt i Frankrike. Det fanns ju i Sverige också. Salonger. Ja. Men ja, givetvis var brudarna där, de var ju väldigt glada när han kom dit.
Mm.
För han spökade ut sig själv som en sån här romantisk, melankolisk hjälte. Det vill säga, den unge Werther, om du har läst Goethes ungdomsroman.
Nej, det har jag
inte. Nej. Ja, men det är så här lite olycklig kärlek men full av konst och begeistring och sådana som vill sticka ut lite istället för den här borgerliga, lite tråkiga miljön och de vill väcka friheten i det gamla Europa som trots, ja det är ju revolutionsdagarna förvisso, men ändå vill att mer frihet ska finnas. Och
menar du då att han är lite som en, eller att han agerar ungefär som en frihetstörstande påfågel?
Ja, frihetstörstande, han hade ju inte problem med det. Och han levde i England som var lite friare än till exempel många andra delar av Europa. Ja, men om du tänker dig en James Dean.
Ja.
Där har du en.
Yes.
En som vill gå sin egen väg.
Rebell.
En som samtidigt har den här olyckliga, lite olyckliga minen som man har i flera filmer, James Dean. Och han har ju den påsen i sitt privatliv. Det är det alla vill fånga när de klickar med kameran.
Ja.
Ja. Och ut och här körde ju sina bilar, James Dean, och han har säkert massor tjejer också.
Ja,
mer åt det hållet. Men på den här tiden var man gärna frihetshjälte också.
Mm.
Och han hade ju mängder med kärleksförhållanden givetvis. Jag vet inte vad mängder betyder, men flera i alla fall.
Ja.
En lady, Caroline Lamb, hon hade för vana att klä ut sig till page och smyga sig in där Lord Byron fanns för att få sig en, ja, någonting. Och det var ju förstås var ju många gånger kvinnorna som ville göra det. Gifta eller ogifta, fattiga eller rika, you name it.
Amen.
Ja, så han är Londons absolut mest kända person nu och han skriver flera sådana här romantiska versberättelser eller så här långa dikter som är jättepopulära. Han skrev en massa fristående dikter också. Det gick ett rykte om att han levde incestuöst lite grann med sin halvsyster Augusta som fick en dotter som hette Ada eller Ada.
Mm.
Det var ett svårt rykte som det går att leva det där livet där man är älskare till diverse kvinnor som kanske är gifta och alltihop. Det går, för det ingick ju den tiden förr i tiden.
Mm.
Det var bara så. Vi levde ju mycket mer dygdigt och så idag. Hur mycket porr vi än har så är vi ju dygdiga tofflor jämfört med den här tidens människor.
Det låter ju rätt bizarrt.
Ja, det låter bizarrt, men det är vad jag tror i alla fall.
Men tror du inte att det är så här, den här överklassdekadensen då?
Nej, alltså, tror jag inte.
Bönderna skulle bete sig så?
Definitivt.
Mm.
Ja, inte på samma sätt, men säkert massor med köttets lust är stark liksom.
Ja, alltså jag tror inte man ska glorifiera forntiden heller.
Nej. Nej. Jag bara tror det. Det är klart att det kan vara så lite mer, inte mer kanske de högre klasserna, men liksom ett annat sorts spel.
Mm.
Där. Men man godtog sånt på den tiden. Men däremot sådana här saker som incestuösa grejer, det är lite känsligare, va?
Mm.
Om det nu stämde, det vet man inte. Jag tänkte jag hade kunnat läsa en dikt här, men jag vet att du ville läsa en typisk Byron-dikt, så du kanske ska läsa den på en gång.
Ja, jag tycker det var
han skrev den lite efter den här tiden i England, faktiskt när han redan flytt landet, men den går i den stilen.
Mm. Den heter Ej mer ska vi två vandra.
Mm.
Och den går så här. Ej mer ska vi två vandra tillsammans i natten sen. Våra hjärtan ska söka varandra förgäves i månens sken. Ty som svärdet på skidan nöter har själen på bröstet nött. Och när hjärtat blott lättsnad möter blir också kärleken trött. Fast vi i natten har ägt varandra och gryningen kom för snart, ska vi två aldrig vandra när månen lyser klart. Mm. Jag tyckte den fångade väldigt mycket på så få rader.
Ja. Det är ju känd dikt av honom. Och man får ändå säga att det är typiskt för honom.
Mm.
Nej, men en kort kärlek kanske eller något sånt där.
Mm.
Det ingick i den här påsen som han la också. Liksom att, ja, men, som den här Werther berättade om, som älskar sin Lotte men inte får henne. Olycklig kärlek liksom. Eller högst tillfällig kärlek.
Mm.
Ja. Ja, så är det. Han gifte sig i desperation.
Mm-hmm.
Lite för att komma bort från de här ryktena med en kvinna som heter Annabella Milbank och 1815. Och flera personer bara skakar på huvudet. Inte minst den här galna kvinnan som brukar klä ut sig till page. Alltså en upppassarpojke.
Ja.
Och bara skaka på huvudet och hålla på med liksom, är det för någonting? Men han ville väl komma undan det här och lite för pengarna. Han var ju relativt välbärgad, men alla människor var skuldsatta på den tiden.
Mm.
Och man måste ju få loss pengar ibland, och jag vet inte vad det var. Hon var väl rik, den här kvinnan. Men det var ju omöjligt. Han tycker väl det var hur tråkigt som helst kanske var var gift.
Mm.
Var äkta man. Det kanske inte föll honom. Han ville väl ha lite så här olycklig kärlek kanske.
Ja, lite sus och dus.
Eller, ja, en annan sort i alla fall. Än vad det här gav. Så han var lite av en plåga. De fick väl barn. Jag tror barnet dog rätt tidigt. Inte barnsäng, men hon flyr från honom mer eller mindre. Och hon tar eller går från honom och begär skilsmässa. Och det blir skilsmässa redan efter ett år.
Oj.
Så barnet föds ju bara och så blir skilsmässa. Och för att komma bort från allting, både rykten om incest och så vidare, så flyr han England i april 1816. Mm. Och han gör det storstilat, va? Han är ju knäpp. Alltså, han gör en kopia av Napoleons vagn.
Okay.
Ja, han har väl hittat liksom någon som vet hur den ser ut, och så gör han en kopia och så drar han iväg. Ja. Ja, så är det med honom, va? Jag tänkte att jag kan läsa en annan på tal om den här Augusta, eller Augusta.
Mm.
Så tycker jag han skrev ett väldigt fin dikt som heter Stanser till Augusta. Som han skrev i samband med att han drog från England.
Okay.
Och det går så här. Fast den framgångens dagar förrunnit och min stjärna har börjat gå ner, har ditt hjärta hos mig inte funnit de fel andra människor ser. Och min sorg har du inte föraktat. Du har delat dess plåga med mig. Ty den kärlek min själ eftertraktat har den endast funnit hos dig. När emot mig ett leende lyser från naturen, besvarat av mitt, är det inte av misstro jag ryser, ty det leendet avbildar ditt. Och när vinden med havsvågen strider som de som jag trott på mot mig, är det endast av detta jag lider, att de vågorna för mig från dig. Fast den klippan jag står på har krossats och i vågorna funnit sin grav, fast min själ blott av smärtan förlossats, har den dock aldrig blivit dess slav. Många människors hat mig förföljer, jag är krossad, föraktad och dömd. Det torterar. Men smärtan jag döljer, inför tanken på dig är den glömd. Fast en mänsklig har du ej bedragit. Fast en kvinna har du mig ej glömt. Fast en älskad du sorgen fördragit. Fast förtalad du rädslan har gömt. Fast betrodd har du inte förrått mig. Fast vi skilts åt, vi flyr ej för varann. Fast en vaksam du ej förebrott mig. När beljugen jag lystes i bann. Men jag kan inte världen förhåna, fastän många där kämpar mot den. Ur min själ kan jag inte utplåna hur jag jagats och pinats av den. Att jag inte har flytten har gett mig mer plåga än någon förstått. Mycket smärta har världen berett mig, men du har mig aldrig försmått. Det förflutna har sjunkit i havet, men det viktiga minns jag ännu. Allt det andra jag ägt är begravet, och mitt käraste minne är du. Hör, i öknen det polar av vatten. Se, ett grönskande träd reser sig, och den fågel som sjunger i natten till min själ bär en hälsning från dig. Slut.
Det var ju otroligt bra.
Tänk att få en sån dikt.
Ja. När man sätter ribban lågt.
Ja, men om det inte går med skönhet så kan man alltid väcka det käcka könet med ord, täcka könet med ord.
Precis. Nej, men det var ju otroligt vackert.
Och det skrev han ju precis strax efter att han lämnat England.
Mm.
Och det ska sägas att han aldrig kom tillbaka till fosterlandet. Han skriver ju om fosterlandet i några dikter, men han är ganska medveten om att det här det blir slut. Mm. Han känner sig förhånad helt enkelt.
Ja.
Och det är väl en pås han gör också, skulle jag säga, att ja, men nu ska jag visa, ja, nu ska jag visa. Nu sticker jag. Ja. Lite halvt högdraget.
Ja.
Och då åker han till Genève. För på väg ner till Italien. Målet är först Venedig. Men han stannar till vid Genève och bor vid Genèvesjön.
Mm.
Och då bestämmer sig en annan av den tidens blivande berömda poeter, Percy Bysshe Shelley.
Mm.
Som alltså är make till Mary Shelley som vi haft ett program om.
Ja, men precis.
Ja. Han, alltså man måste ju klart för sig, Byron är ju ett rövhål på det sättet att han, ja men han gör lite som han känner för.
Mm.
Det är inte Guds bästa barn, man måste ju ändå förstå det, även om man kan inte låta bli att beundra honom på något sätt.
Mm.
Men, och Shelley, han har ju sin tur lämnat sin Harriet.
Mm.
Och hon tar livet av sig eller sånt.
Ja,
eller dör i alla fall tidigt, ja. För att gifta sig med den här Mary. Mm. Wollstonecraft, eller bli ihop med henne. Och de åker ner och hälsar på honom tillsammans med hennes halvsyster Claire, som är gravid med vem, tror du?
Nej, nu satte de mig på potten.
Byron?
Nej.
Ja, hon är gravid med honom. Hon har sökt upp honom i London med sand för att få sig en dos. Och hon åker dit. Ja, jag är gravid med dig. Ja.
Dramat.
Ja, verkligen. Och aj, vad är det som händer? Han får ju ta sig an en, han säger, jag kan inte rata en kvinna som har konkat runt halva Europa för att filosofera med mig, när man säger.
Mm.
Och så får de dottern Allegra, de är ogifta och han drar ju vidare från henne och så vidare. Flickan dör så småningom bara när hon är 5 år gammal. Och det ska till Byron på något sätt ha vårdnaden, tror jag, eller tar sig an vårdnaden. Men låter ju andra par ta och fostra barnet och ha hand om barnet. Men han lever sitt liv.
Mm.
Han är inte familjär, det kan man inte säga.
Nej, verkligen.
Nej. Men han fortsätter sin nya Grand Tour, va? Någon sorts bildningsresa där han reser runt va? I Venedig och Rom, och de vänner i mest Italien då.
Mm.
Och han har ju massor med älskarinnor. ett modernt boende. Hans liv i Venedig har varit väldigt skandalomsusat och legendariskt med jättestor stort boende och gondolturer på natten och stora tillställningar, och han hade massa djur, han liksom apor och sköldpaddor och hundar och katter och örnar han han hade.
Ja.
Ja. Så är det, va? Speciellt Liva ägnar sig åt diktande givetvis. Bland annat så gjorde han en fortsättning på den här Child Harold, Harold's Pilgrimage, en tredje och en fjärde del.
Mm.
Och har du framför dig kanske dikten Jag har ej älskat världen?
Nej, den har jag inte. Från...
Nej.
Nej. Då får jag kolla. Det tror jag inte. Har du den framför dig?
Jag har den framför mig. Det har jag. En ytterst typisk Lord Byron-dikt som ingår i den här tredje eller fjärde delen av Child Harold's Pilgrimage. Och nu är det inte så att han skyltar med att det är Harold, utan nu är alla, det är ganska klart att det handlar om honom själv.
Mm.
Och det är om olika infall han får när han besöker olika platser och vad han känner och så vidare. Och en typisk känsla är tydligen den här hos Lord Byron.
Mm.
Jag har ej älskat världen, hon ej mig. Den doft hon sände ut var rätt avslagen. För hennes avgudar jag böjde ej mitt knä. Jag ordnade ej anletsdragen till inställsamma smil. Den blir bedragen som sätter all sin lit till ekots svar. Jag var ej än i hopen. Obetagen stod jag bland dem, och dräkten som jag bar var vävd av tankestoff som helt mitt eget var. Jag har ej älskat världen, hon ej mig. Som ovänner vi skiljas, ty jag tror ännu på vissa ting, fastän jag ej själv funnit dem. Jag tror att sanning bor i vissa ord. Min hoppfullhet beror på att det finns, på att de finns som ej sin nösta glömmer. Fast många faller, lögnens makt är stor, ser jag en väg som ingen snara gömmer. Jag tror att godhet finns, ej endast när vi drömmer. Mm. Ja, han står där, världen är hård, och jag gillar den här. Man ska inte lägga sin lit till ekots svar.
Mm.
Det vill säga vad de andra chattrar om och upprepar. Ja, SVT.
Nej.
Ja. Nej, men det är typiskt honom. Jag har älskat världen, hon har älskat mig. Jag har det jobbigt, men jag vågar stå upp för min egenhet och min individualitet och slå ett slag för det.
Men är inte lite kaxig kanske är för ungdomligt ord i det här sammanhanget. Men
lite högdragen.
Ja, och lite så här, lite offerkoftan på.
Ja, ja. Jo, men det tycker vi idag att det kan låta som.
Mm.
Ja, det är sant, det blir, ja, jag vet inte.
Det är en del av en persona också. Alltså den,
det är snarare att kanske bara erkänna att ja, men jag har ett hårt öde mot mig.
Mm.
Det är klart att man skriver det, då poserar man ju med det, vilket kan vara lite löjligt.
Mm.
Ja. Ah, ja. Ja. Det finns massor med sådana dikter, och det är så han skriver. Det är liksom det temat han har många gånger. Många gånger är det också massor med satir. Han kan vara ganska elak mot andra. Och han kan vara väldigt humoristisk mot folk. Mm. Man kan fånga andras öde, inte bara sitt eget, på både liksom deras sorgliga eller hårda eller svåra öden. Men ja, så är det i alla fall.
Nej, men drar han vidare därifrån någon gång? Eller?
Ja, han drar vidare. Jag vet inte var det är. Han träffar den berömda Teresa Guccioli. Men det är en hon är så jäkla, hon är så vacker. Det som finns på bild av henne. Så de förtjänar varandra, de där två.
Okej. Okay. Mm. Bra.
Hon är väldigt vacker. Om du slår på Byron på Wikipedia eller någonting och så rullar du igenom, så kommer du se henne någonstans där.
Okej.
Okay. Han stöter på henne, hon är jättevacker och hon bara fastnar för honom. Hon har precis förlorat sin moder, syster och sitt barn. Och hennes man, som är långt, långt, långt från Guds bästa barn, han tvingar med henne på en sån här litterär salong. Han älskar teatern, han älskar så här litterära salonger. Mm. Och han struntar ju hur hon mår. Ah, du ska med, nu ska vi ut och ha skoj ungefär.
Okej.
Okay. Och hon går in helt olycklig och vill inte veta av någonting. Och Byron är också på dåligt humör. Och så bara tittar han på varandra. Äntligen. Ja, en vacker italienska. Hennes man var tydligen, jag måste bara läsa hur, vad det var för en. Det står så här i en bok. Han gav sig in i det här förhållandet och står lite vad det var för man hon faktiskt levde med. Greven Guccioli. Det gick rykten om att den här greven hade inte mindre än 3 mord på sitt samvete.
Oj.
Greven hade vunnit sin stora förmögenhet genom sitt första gifte. Han hade äktat grevinnan Placidia Zinanni, flera år äldre än han själv, men stormrik. Placidia opponerade sig emot att maken levde ett lättsinnigt liv med ett stort antal älskarinnor. Irriterad över hustruns klagan lät greven då skicka bort henne till en avlägset belägen lantegendom. Och där avled hon under mystiska omständigheter, efterlämnande ett nyskrivet testamente till det hjärtlöse makens förmån. Ursäkta, jag skrattar, jag kan inte låta bli. Han kunde sedan tryggt gifta sig med en av sina mindre välbärgade älskarinnor, Angelica Galliani, som redan fött honom 6 barn. Innan de var gifta alltså.
Jesus.
Hon avled 1817 och greven tillbringade kvällen den dag hon dog på teatern, hans favoritnöje. Strax därefter utsåg den nu 58-åriga greven den ännu tonåriga Teresa Gamba, det vill säga den här tjejen som Byron möter, till sin nästa gemål. Och förutom att ha mördat sin första hustru, sades han ha låtit röja undan 2 män som misshagat honom. Ja.
Trevlig kille.
Ja, mycket trevlig kille, va? Men... Ja, där ligger det där, Lord Byron, måste man säga.
Mm.
Mm. Men man får nog tänka, för tänka det här i 1700-talet, början av 1800-talet, det är på något sätt så på den tiden.
Mm.
Du kommer ihåg, du vet, kejsarna i Rom. Jag menar, deras mödrar och fruar och så, det kunde vara riktiga galna kvinnor som gjorde allting för sonen eller makten eller vad som helst. Mm. Ja, men och kvinnor kan också vara såna.
Ja, ja, ja. Oh,
ja. Ja. Beroende på lite hur tiden funkar och så vidare.
Mm.
Så återigen, idag är vi ofattbart dygdiga jämfört med för 200 år sedan.
Det kanske bara tar sig en annan form.
Ja, ja, man får väl säga det. Det tar sig en annan form. Lord Byron, han flyttar in hos greven.
Mm.
Så greven anar ju oråd, men han vill ha kontakt med Byron, för han traktar efter någon diplomattjänst i London.
Mm-hmm.
Och det var ju inte, folk brydde sig inte så mycket om det var en gammal gubbe, han brydde sig kanske inte om hans hustru hade älskade. Det var så det gick till förr bara. Det är ungefär som vi tänker så här på Frankrike. Ja, men där har kvinnorna har en älskare och männen har sina älskarinnor kanske.
Mm. Ja, men det kanske också är något så här typiskt sydländskt.
Ja, kan det vara. I alla fall, han tyckte om det riktigt, men han låter Byron flytta in, och han har alla de här bizarra djuren med sig bland annat, och ja, så är det. Och de här två, de börjar spionera på varandra. De har liksom anställda spioner. Jesus, ja. Så 10 spioner var som undersöker dem. De byter lås på dörrarna hela tiden.
Okay.
Till slut kommer greven på dem och kräver att det här ska minsann ta slut. Men då vädjar Teresas släkt till påven att tillåta skilsmässa från den här galna greven, som de menar är, han är för galen. Och påven går med på det. Det är det fascinerande där förr i tiden. Man måste be påven om lov och få skiljas.
Jag tycker ändå att det säger någonting om makten i den familjen, om de kan nå påven.
Ja, det är sant. Ja. Ja, eller så var det en liten värld där uppe.
Det också.
Bland de högrade släkterna, jag vet inte. Men ja, påven har väl många ärenden, bland annat och låta folk skiljas kanske. Mm. I England var inte det problem som vi såg tidigare, att hon lyckades ganska enkelt få till stånd skilsmässa från George Gordon. Men efter att de skiljs så vägrar Byron lämna henne. Han styvnackat bor kvar ett år till och skrever och plågar honom.
Ja.
Utmana ödet. Han vill väl utmana ödet, eller vad tror du?
Ja, antingen det eller så är det den här högdragna sidan som kommer fram.
Ja. Ja. Han skriver ju en del vackra dikter till henne givetvis. Det ingår i konceptet. Men jag tror att vi ska röra oss vidare.
Mm.
Det finns mer att läsa. Vi kan ju läsa den lite senare om vi hinner.
Jajamän.
Så det inte blir allt för långt det här. Han bryter ju upp från den här greven till slut. Han får ju nog av honom ändå och sticker vidare. Lord Byron. 1821, då med bland annat den här Teresas bror Pietro Gamba, försöker han få till stånd uppror mot Österrike i Romagna. Det ligger lite nordöst om, vad heter det då? Toscana.
Mm.
Men är de är lite för räddhågsna, italienarna, eller för lätt, de fixar inte det där. Jag vet inte vad det är som får, men det är lite så här, samma sak när han kommer till Grekland senare, att de går och elda upp så här, men sen så när de kommer till kritan då fegar de ur eller något sånt. Mm. Jag menar, förr i tiden tänker man alltid att italienarna liksom var ju romare en gång i tiden, under renässansen krigar de massor, och fransoserna tänker man också var hårda krigare en gång till, men numera är det ju tyskarna liksom.
Mm.
Det är liksom, tyskarna kommer och bara skakar på huvudet när de ska värva några italienska soldater i Mussolinis tjänst.
Ja, alltså de italienarna fick ju stor stryk av Napoleon.
Ja, precis. Ja, ja det också. Ja. Och när Byron, han berättar för sin Teresa om de här fåfänga försöken att få dem att göra uppror mot österrikarna. Mm. Det var ju österrikiskt delar av Norditalien då.
Ja.
Ack, italienarna måste nu återgå till att skriva operor, sa han. Eller säger hon.
Mm.
Och han svarar då ännu mer sarkastiskt. Ja, jag är rädd för att det är det och makaroni som är deras starka sida.
Vilken diss.
Men de var ju där jävlar på att skriva opera, det ska man faktiskt ge dem.
Ja, jo. Ja, roligt.
Men det var i alla fall en av så här, där han vakna till liv, liksom trött på det här lite moderna livet, och jag måste liksom slå slag i saken och göra något åt frihetskampen också.
Mm.
Ja. Han träffade den här gamla kompisen Shelley igen i Pisa, eller han drog till honom för han bodde i Pisa.
Mm.
Det ligger ju också där, fast på västra sidan tror jag. Och det var, han var väl inte där så länge förrän Kjell gick ut, åkte ut på segeltur. Han kunde inte simma eller någonting. Ja. Det blev storm och så drunknade han, stackaren. Mm. Liket spolades upp på land och då hade han Byron och hans kompisar ett så här berömt likbål där, där han fick, gå till sömns slutgiltigt.
Mm.
Ja. Han skriver mycket på sitt, det som har blivit hans mest kända verk i efterhand. Don Juan, säger vi väl här, eller Don Juan.
Ja.
Det är alltså, det är inte så mycket en ren kärleks, lång kärleksdikt, utan det är en mer satirisk dikt. Där det bara sprudlar av tankar och knasiga händelser och föreställningar och idéer som man ska ha ur sig, vad heter han, Byron. Mm. Men den har ju blivit väldigt känd då genom åren.
Ja.
Brukar man tycka det är hans bästa verk. Och jag tänkte, det finns ju väldigt mycket, han är mycket sarkastisk. Vi hörde så här sarkasmer komma. Han är väldigt mycket för den här, att man känner förrådd av världen och så vidare. Och det är ju det man förknippar med den här moderna killen. Men kan skriva odödlig kärlekspoesi. Jag tänkte att jag ska ta några strofer ur den som är väldigt kända.
Ja, men gärna.
Ja, och då har han kommit till en ö där han träffar en naturflicka. Kan man kalla henne för. En som inte, liksom, som är lite ren från civilisationen.
Ah, ja. Mm.
Som Byron själv är förstörd av, va?
Ja, alltså lite så här vilden.
Ja, lite vild kan man säga. Ja. Och då måste jag bara hitta här. Så. Och det är då den unge Don Juan, innan han har träffat alla kvinnor så mycket. Så han är också lite oskuldsfull.
Mm.
Och då ska jag ta en sida här. Så går de längs stranden. Allt längre gingo det. Och hand i hand de över musselskal och kisel gledo. Längs åt den fina, glatta, fasta sand. Och in i grottor, vilka stod och redo. Med celler, liksom valv av spat ibland. Den storm och vatten holkat ur. De skredo för att få vila ut och njöto där utav det purpursläp som kvällen bär. De blickade mot himmelen som flöt liksom ett rosenfärgat hav. Ett mäktigt och så på sjön inunder. Ur vars sköt en cirkel runda månen uppsteg präktigt. De hörde vågens skvalp som aldrig slöt och blick försjönk med ens i blick andäktigt och deras unga läppar skilda nyss förenades på en gång i en kyss, en lång lång kyss, en kyss av ungdom blott och skönhet och berusning i detsamma, tre strålar som en enda fokus fått. En av de kyssar som från dagar stammade och hjärtat sväller. Blodet strömmar brott liksom en lava. Pulsen är en flamma. Var kyss ett hjärtskalv. Ty kyssens längd är kyssens styrka också sammanträngd. Med längd förstås uthålligheten här och deras räckte hela långa stunden. Att räkna gjorde de sig ej besvär och skulle knappast hunnit till sekunden. De talte ej, men kände ungefär att mun vid mun och själ vid själ var bunden som bin, som svärmar hänga vid varann och honungen ur hjärtat dats blomkalk rann. Ja.
Ja.
Så är det va när det är lite oskuldsfullt va. Han hur många älskarinnor han än haft och hur mondänt liv han ändå alltså, kan han skrivas på det där oskuldsfulla sättet. Det tycker jag är liksom prestation.
Ja, han trippar liksom runt det hela.
Ja, verkligen. Ja, men han lever på där. Han blir uttråkad. Han bor i Genua. Han blir uttråkad på, till och med på den här Teresa, till och med på Posin. Och vad gör man då?
Krig.
Ah, du. Känner du till det här problemet, eller?
Lösningen på alla problem.
Lösning på alla problem. Han blir delaktig i planer på Greklands befrielse.
Mm.
Mm. Han... Det är till och med en kommitté i England som tar kontakt med honom. Mm. Undrar, de har haft lite känn på att han har varit i Grekland och känner turken. Han beundrar ju turkarna på sitt sätt också.
Mm.
Byron, det ska man inte sticka under stolen med. Men liksom, det är ändå Grekland och det är Europas vagga och det kräver ju sin befrielse. Och de tänker att han borde ett namn att skylta med.
Mm.
Och han var sagt men säkert loss på det här. Ja. Och själva Grekland, befrielsekriget hade börjat ett par år tidigare, 1821, under bland annat då en soldatpräst som heter Germanos. Ja, Germanos.
Ja.
Kanske var german. En prins som hette Mavrokordato och en rövarhövding som hette Odysseus. Det låter så jäkla skönt romantiskt, eller hur?
Verkligen.
Och han är helt knasig, Byron. Ja, jag ska vara med på det där. Det låter härligt. Han beställer så här bizarra rustningar. Så här spartanska rustningar som man föreställer att de hade under antiken.
Ja,
med helt knäppa hjälmar. Det han visar det för folk. De bara skrattar och frågar vad han håller på med. Han slänger dem i sköld. Men han fattar ju att det är lätt det här. Han får ju mycket underrättelser om hur grekerna är. Och han har haft de här svårigheterna med italienarna och få dem att kämpa mot ett gäng österrikare.
Mm.
Och jag menar, italienarna, de kan bråka och gräla med varandra. Men greker, vet du. Oh, de är gjorda av tvister.
Mm.
Det var de redan under antikens dagar.
Jajamän.
Ja. Och han har hört att greker och albaner, de är väldigt mycket för att få betalt.
Mm.
Och väldigt lite för att visa mod när det verkligen gäller. Men han tänker jag måste ge en chans i alla fall. Och han avseglar på sommaren då, 1823. Och kommer till en ö som är tydligen brittiskt protektorat där de utan, är det ingen fara där.
Mm.
Men sen seglar han vidare. Och en fascinerande händelse är ja, turkarna, de styr och ställer på havet där.
Mm.
Och de stöter på en turkisk fregatt. Men de lyckas i natten då komma undan.
Mm.
Men däremot deras följeskepp blir ju taget.
Okej.
Okay. Och det är så här fascinerande. Det är som i serietidningarna. De kommer ombord och säger ja, men nu ska de avrättas. Men då känner den turkiska kaptenen på skeppet, han känner igen den grekiska kaptenen. För det visar sig att den grekiska kaptenen har räddat den här turken en gång när turkens skepp hade lidit skeppsbrott.
Mm.
Han säger, åh, min bästa vän i livet, och krama om honom och pussa honom och allt vad sörländarna gör, vet du. Och så firar de och dricker raki och så säger, ja, nu får du åka iväg, varsågod.
Ja, spännande alltså.
Det är fascinerande livet, eller hur?
Ja, lärdomen är, gör alltid snälla saker.
Ja.
Kommer igen.
Byron och hans följeskepp då, de kommer fram till en liten stad som heter Missolonghi där i mitten av Grekland ungefär.
Mm.
Den 5 januari på vintern, men det är ju sydländskt klimat så det är lite varmare än här. 1824, som alltså är hans sista år i livet, ska vi säga. Och han har väl känsla för att det är det också.
Okay.
Han skriver en dikt som heter Idag fyller jag 36 år.
Mm-hmm.
Som jag tänkte jag skulle läsa, den är också väldigt berömd. Som han skrev då på den 22 januari där, när han varit där ett par veckor.
Ja.
I Grekland, i den här grekiska, jag ska inte kalla staden, utan det var mer som ett regemente där eller något sånt. Och det går så här. Mitt hjärta stillar dina slag sen andra hjärtan slutits till. Men kan jag ej bli älskad, jag dock älska vill. Mitt liv var gula lövens färg, för röd var blom med kärlek bar. Den mask som fräter trädets märg är ensam kvar. Vulkanen lik på öde strand är elden jag inom mig bär. Ej tänds en fackla vid dess rand, den dödsbål är. Hopp, fruktan, mödans glada lott, stark kärlek, allt är mitt ej mer. Jag släpar på en kedja blott som plåga ger. Men icke här jag grubbla får, borts lika tankas dystra lek. Här smyckar äran hjältens bår, hans panna blek. Fält, svärd, baner jag kring mig har, ärans och Hellas bild där i. Spartanen, lyft på skölden, var ej mera fri. Vak upp, som Grekland vaknat står min själ. Glöm icke genom vem din livsflod till sitt ursprung når. Vänd åter hem. Släck ut min själ, vart hett begär som icke hövs en man. Vad mer om skönheten dig gunstig är, om hån hon ger. Ung fröjd du sörjer, slocknad glöd. Men varför leva? När det finns det land, det folk, det fält där död med ära vins. Så, välj soldatens tappra slut, hans grav mer sällan sökt än flydd. Välj platsen ut, din vila njut lugnt i dess skydd. Ja, när man skrivit det, då är man väl redo att dö, eller?
Ja, jag tror det.
Ja.
Låt som det i alla fall.
Ja, låt som det. Ja, han, trots att han, han är väl uppfylld av viss den här livsledan som har plågat honom hela livet nästan.
Mm.
Och som han har poserat med mer eller mindre. Den skymmer inte att han kan känna så här och dessutom genomföra diverse knasigheter.
Mm-hmm.
Det här lilla regementet eller vad vi ska kalla det för. Alltså Grekland, det var flera. England var emot krig mot Grekland, för de hade diverse, eller Turkiet menar jag, de hade diverse intressen där. Mm. Men de lät lite folk åka dit som ville vara soldater där, och det var många lycksökare från resten av Europa som ville prova krigslyckan. Och, ja, så som folk fortfarande gör, de åker till så här Burma eller till Ukraina eller vad som helst för att slåss för någon form av ära.
Mm.
Och då var det någon försupen engelsman som var i någon sorts ledning där. Och han var livrädd för, vad heter det, jordbävningar.
Okej.
Okay. Så Byron, han ger 150 man lite härliga pengar för att göra följande. Så här, tidigt på morgonen, då han lagt upp 20-30 man på övervåningen som rullar kanonkulor fram och tillbaka. Och sen är det liksom ytterligare 100 man som står och ruckar på huset.
Alltså.
Och några som slår från källaren i golvet där ovanpå.
Ja. Alltså.
Jäkla skönt hus.
Ja, faktiskt. Det var välplanerat och ambitiöst.
Ja. Ja. Nej, han kunde inte låta bli. Han kunde inte låta bli. Däremot var det jobbigare med alla jäkla greker som mest höll på med inbördes tvister. När det var dags att börja strida, då sa man, men du, det är faktiskt en helgon namnsdag idag. Varje dag en helgons namnsdag. Och alla utav de krävde att bli officerare allihopa, för då skulle de få högre lön.
Självklart.
Och när de väl fått pengar, då stack de helst därifrån.
Mm.
Och så höll det på. Han var aldrig med i striderna. Det blev en enda lång regn. Det var ju vinter, va? Och det snöade ju inte där. Men det regnade mycket. Och han ville försöka sig på några slag, att han skulle anfalla ett par ställen, men han lyckades inte få med sig folket helt enkelt än. Han hade för vana att dra ut och rida varje morgon. Han har gjort större delen av livet och han gjorde det, men blev överraskad av ett regn där i april. Red med sin kompis Pietro, den här Teresas bror, som var med i det här, ville vara med i det här befrielsekriget också.
Ja.
Då red de hem, men han blev väldigt svårt sjuk. Han repade sig efter några dagar. Han fick ett så farligt feber. Och då skulle han ut och rida igen. Och så hände typ samma sak en gång till. Ja.
Ja.
Och då blev han för svårt sjuk. Då fick han hårda feber. Feber på den tiden skulle man åderlåta folk, tappa dem på blod. Det gjorde knappast saken bättre och därmed så somnade han in slutgiltigt den. Var det 19 april alltså, 1824. För precis 200 år sedan alltså.
Vilket märkt sluten då på en sån levnad.
Ja, verkligen. Ja, det är lite tråkigt. Man tänker ju så här, ja men då, och fan stupa i strid eller något sånt. Så bra går det ju sällan.
Det blidde inte ens en kanonkula.
Nej, det blev inte ens en kanonkula. Men man får inte glömma att hans kropp fördes till England för att begravas där. Britterna, de blev sentimentala på grund av det offer han har gjort, den offergärning. Så de svängde i opinionen och menade att ja, men vi får hjälpa till grekerna i det här befrielsekriget. Och går då mot turken, och grekerna blev också fria 1831. Och 32 då valde de en tysk prins, bayersk prins, till kung.
Okay.
Kung Otto. Och faktum är att halvt på skämt hade några av de här högsta grekerna frågat, kan inte du i vårt inte värdelösa, men folk som bara bråkar med varandra, kan inte du bli kung?
Var det till Byron eller till Otto?
Nej, till Byron, ja.
Jaha.
Ja. Men det blev han inte.
Nej.
Han gav sitt liv istället. Men fortfarande i början av 1900-talet, då kunde grekiska fiskare, fattiga fiskare, de hade inte läst någon Joe Byron, kanske inte kunde läsa överhuvudtaget, men de kände till namnet. Och de kunde säga att Lord Byron, ja, det var en modig man. Och han kom hit och han dog för Grekland eftersom han älskade friheten.
Och det gör vi alla.
Och det gör vi alla. Ja, nej, man får nog ändå säga att det är väl ett av de mer märkvärdiga diktaröden.
Ja, verkligen.
Full av all möjlig sorters glans. Även poetisk glans. Det ska man ju klart, även om hans liksom, det är inte så att men han räknas som en dålig poet. Han står ju med i alla litteraturhistorieböcker och räknas som en väldigt gjorde en betydande insats. Och sen är det mer en smakfråga hur bra man tycker. Och så är det lite om modet som gäller nu för tiden.
Ja, precis. Han var ju
vad man tycker är svärt.
Jag
tycker att det finns mycket. Jag hoppas att det kommer nya översättare och tar sig an honom. För det är det värt. Du har inte gjort någon stor insats förutom den som den här Gunnar Harding då gjorde för 20 år sedan. Och kom ju då ut med de här dikterna på nytt, för den finns väl inte till salu riktigt längre, den här boken. Och då kommer de ut på nytt här och kanske några till. Det är ju en stor insats, men det är liksom ingen jättestor insats. Som det var 150 år sedan det gjordes en sån av en svensk poet som heter Thales Kvale, som översatte mycket Lord Byron.
Okej.
Ja,
då får man hålla ögonen öppna då.
Ja, får hoppas att det kommer något den närmaste tiden. Om inte annat så kan man ju alltid hälla upp ett glas gin. Han drack gärna gin med lite vatten medan han satt och skrev.
Mm.
Kan man ju hälla upp ett glas gin en dag som denna och fira denna frihetens kämpe och denna poesins underbarn.
Det tycker jag. Det är en god anledning som allt annan.
Ja. Ja, nu du, har du fått upp, har du fått smak?
Ja, absolut. Jag tycker de var väldigt bra faktiskt.
Mm.
Helt
klart. Jag hoppas att du får sätta tänder i honom. kan vi ha ett nytt avsnitt? Hans versberättelse Matsepa. Den handlar ju om en ukrainsk soldat, eller polsk-ukrainsk soldat, Matsepa, en sån här kosack.
Ja, precis.
Som Karl den XII träffade på efter förlusten i Poltava.
Mm.
Ja, då handlar den om honom. Nej, inte Karl den XII. Han nämns i dikten förstås, utan Matsepa.
Den måste man ju läsa.
Ja, måste man läsa. Ja. Kanske att den är på väg att komma ut på en helt plats, särskild plats i Elgarås.
Bra
att
veta.
Ja. Vi säger till när det är dags att köpa den.
Det tycker jag.
Ja. Jaha. Ja. Nej, då är det väl ja, är det något du har lust att tillägga om Lord Byron?
Jag har ingenting att tillägga.
Nej, du var med mer medlyssnare idag. I lite brist på möjlighet att förbereda, men jag tycker ändå det var skönt att ha det med som moraliskt stöd.
Ja, det är så gärna.
Ja, men det blir en helt annan dynamik när man är ett par stycken.
Oh ja.
Blir lite roligare. Ja, och jag hoppas att jag hoppas att du är med i snart igen.
Jajamän.
Det är du, va? Härligt. Ja, jag ser fram emot det, Robin. Tack för idag i alla fall.
Tack själv.
Och tack du som har vandrat med här på gamla och nya stigar och lyssnat på vad Lord Byron kunde bjuda på, både vad gäller hans penna och hans låt oss säga rika men ändå flyktiga liv. Stigarna, de går vidare. Jag hoppas att du prenumererar på Sveating, som du hittar på sveating.se, för då kan du nämligen lyssna på alla avsnitt av På gamla och nya stigar, inte bara de som är fria, vilket vartannat är. Så teckna gärna en prenumeration och stöd oss på Sveating, för då kan vi ge ut fler och bättre poddar och även ljudböcker och intressanta artiklar. Nu kastar vi ifrån oss vandringsstaven och funderar på vart nästa vandring bär hän. Det får vi se så småningom. Jag hoppas i alla fall att du vill vara med nästa gång det bär hän någonstans. Tills dess, kära lyssnare och vandrare, välmött frände.